Vi befinner oss på Rockelstad tisdagen den 16 oktober 1962 hos moder superior i Societas Sankte Brigitte, grevinnan Mary von Rosen. Här finns också fader konfessor i Societas Sankte Brigitte, kontraktsprosten Simon Lyders och undertecknad intervjuare Bengt Ingvar Kihlström. Vad intervjun gäller ikväll är att få fram förhistorien till bildandet av Societas Sankte Brigitte, själva stiftandet och framförallt de första årens minnen. Och då vill jag allra först lämna ordet till fader Simon och be honom berätta lite grann om hans första kontakter med anglikanskt kyrkoliv, som ju utgjorde preludierna för hans del och de andras vidkommande när det gällde Sankt Sigfrids brödraskap, som ju bildar ett förstadium till Societas Sankte Brigitte. Varsågod, fader Simon.
Det första jag skulle vilja säga härvidlag är det att jag var inte den första som sökte kontakten utrikes med den kyrka som stått oss under många århundraden, även efter reformationen, mycket nära, nämligen den anglikanska kyrkan. Det var tre svenska präster som långt före det att jag reste till England hade kontakter åt detta hållet. Och det första, den första som hade dessa kontakter, det var regimentspastor Eli Skröderheim, som var kommunister i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm. Han och några till bildade det svenska kyrkoförbundet, som hade en utpräglad högkyrklig inställning. Om detta vet jag mycket mindre än till exempel fader Herman Hedberg, så jag vill inte dröja vid det ikväll. Men en kontakt som jag hade sedan gammalt, det var kontakten och vänskapen med Axel Luttman, som under min studietid flera gånger hade var nere i Lund och som betydde mycket för högkyrklighetens grundande i studentvärlden i Lund. Inom parentes kan jag säga att han vid den tiden var förlovad med sin blivande maka, nämligen Ester Luttman. Den kontakt han hade, det var egentligen en kontakt i ungkyrklig riktning närmast, i så tillvida som att han ledde den första kyrkliga ungdomskursen som Kristliga Studentförbundet anordnade i Osby, där han så var ordförande och jag sekreterare. Det var mycket att berätta ifrån den ungdomskursen. Bland annat var förberedelserna ut i Lund utav några stycken studenter. Det var bland vilka jag var en. Den man som var kyrkoherde i Osby var prosten Dahl, som var göteborgare och närmast schartauan. Det som utmärkte honom, det var en sträv schartauansk inställning från början. Och att vi studentförbundare i Lund fick komma till Osby överhuvudtaget, både i mycket hög grad på biskop Gottfrid Billing. Den som fäste min uppmärksamhet på Ecclesia Anglicana först var två av mina studentkamrater. Dels var det kommunisten i, nu ser jag kommunisten i Oskar Fredrik och Olof Elgren Varberg, som redan som student var oerhört intresserad för engelska kyrkliga förhållanden. Och min andra kamrat ifrån Lundatiden, nämligen sedermera kyrkoheden i Barkåka, Otto Ede, som ett år före det att jag prästvigdes var ute i svenska församlingen i London såsom sekreterare för ungdomsverksamheten där, och som skrev till mig att jag borde komma och bli hans efterträdare, vilket jag också blev. Detta var således 1913, då jag på juni månad efter en månads tjänstgöring i Göteborgs stift blev sekreterare i Svenska ungdomsklubben eller ungdomsföreningen vid Legationskyrkan i London. Förut hade jag hört talas om engelska kyrkan också genom Axel Lutterman, som några år före den här nyss nämnda tiden hade haft ett resestipendium för att studera engelsk kyrkoliv, och särskilt då högkyrklighetens mycket livaktiga sociala intresse. Så kom jag ut 1913 till London, och på hösten eller efter sommaren kom sedermera posten ut i Rättvik, Sam Gabrielsson, på sin andra engelska resa till England. Och det var naturligt att han då sökte sig också till gemenskapen med hemkyrkan vid Legationskyrkan i London, där jag träffade honom. Jag hade redan förut läst hans mycket intressanta bok om, jag vill minnas den heter Kyrkostudier, vilken delvis avhandlade vad han hade upplevt inom den engelska kyrkan. Vi träffades således i London, och jag hade rätt så mycket tid till mitt förfogande, så vi reste tillsammans rätt mycket. Och genom honom och den kunskap som han hade om engelsk kyrkoliv, så kom jag mycket snart i gemenskap med engelska präster. Jag hade också med mig ett latinskt sändebrev från ärkebiskop Söderblom med personliga introduktioner till en hel del ledande kyrkomän i England. Bland annat dåvarande biskopen i London, Winnington Ingram. vi båda diskuterade då ganska livligt och ingående den frågan om bildandet av ett högkyrkligt brödraskap. Och när jag sedan ute i oktober 1914 återvände från min tjänstgöring i England. Det var mycket att berätta om den saken. Så hade jag med mig ett sändebrev från biskopen av London till ärkebiskop Söderblom, som skulle överlämnas således i samband med hans biskopsvigning i Uppsala domkyrka. Där träffade jag tillsammans med Mats Åmark för första gången. Mats Åmark hade många goda vänner som var på samma tankar som Sam Gabrielsson och jag själv. Bland dem var Axel Utterman och Sam Gabrielsson och Hugo Berggren. I samband med ärkebiskopsvigningen, där Mats och jag fungerade som insigniebärare jämte sedermera biskopen i Växjö, Edgar Reuterskiöld. Vi träffades ju i Uppsala således och talade med varandra om att vi borde bilda ett brödraskap, ett Sankt Sigfrids brödraskap. Och om bildandet av Sankt Sigfrids brödraskap vill jag närmast överlämna ordet, om vi har möjligheter till det, så småningom åt Mats Åmark.
Det är uppenbart det att Sankt Sigfrids brödraskap är värt sitt eget kapitel, sin egen inspelning, så att vi lämnar här Sankt Sigfrids brödraskap, och jag lämnar istället ordet till Moder Superior för att be henne berätta om sina minnen och intryck från 10-talet, alltså tiden som ligger före bildandet av Societas Sancti Brigitte. Varsågod, Moder Superior.
Tack. Ja, eftersom jag ska gå så pass långt tillbaka i tiden, så börjar jag nog med århundradets tonår, när jag själv var mycket ung. Vi var, min man och jag, i Rom 1910. Jag hade legat mycket, mycket sjuk hemma. Och när jag kom till Rom så bröt ut en blindtarmsinflammation. Jag opererades. Och min man brukade gå varje dag till Sankta Brigittas hus i Rom på Piazza Farnese för att bedja. Och när nunnorna där, det var då en karmeliterorden som var bildad, just den grenen utav orden, utav en i början mycket ung 18-årig grevinna Wielorska, en polska. Hon la ner en hel miljon utav sin förmögenhet på att restaurera Sankta Birgittas hus, och där hade de slagit sig ned för gott. De undrade vem det kunde vara, denna främling som på knä bad varje dag minst en gång om dagen. Och en utav systrarna kom med bud ifrån abbedissan för att fråga vad han hette, om han var svensk och varför han bad så träget. Han var ju inte katolik. Och han berättade anledningen till det och vem han var. Och då utfärdade abbedissan en förordning att hela klostrets alla systrarna skulle bedja med honom för mitt liv. Och det första jag gjorde när jag kom utifrån sjukhuset så var det naturligtvis att åka dit för att tacka dem. Abbedissan tog emot mig och jag kan aldrig glömma det oerhörda intryck som hon gjorde på mig. Hon föreföll mig vara ett helgon. Hon var mycket sjuk och mycket gammal. Och jag fördes in i hennes lilla enkla cell. Det sattes fram en stol för mig, men jag kunde ju inte sitta på en stol i hennes närvaro, utan jag satte mig på golvet vid hennes fötter. Det var nog den enda rätta platsen för mig just då. Sedan fick hon kardinalens tillåtelse av någon egendomlig anledning att jag skulle få gå överallt innanför klausuren. Jag till och med fick tillstånd att bedja tidebön på latin tillsammans med systrarna innanför klausuren. Vänskapen med dem gjorde mycket, men än mer gjorde det starka religiösa inslaget hos dem. Jag hade träffat med min mammas vänner flera stycken katoliker förut. Men detta var någonting som gjorde ett oerhört och outplånligt intryck på mitt själsliga liv. Naturligtvis frestades jag att gå över, konvertera. Men det kom det ena hindret efter det andra i min väg. Och jag tackar Gud för de hindren som kom. Ärkebiskop Söderblom gjorde mycket starka intryck. Och han tog sig ju an varje människa nästan som han råkade. Och gjorde verkligen tabula rasa med en hel massa onödiga föreställningar och hinder. Han liksom öppnade en väg rakt upp till himlen på den svenska kyrkans grund. Men jag vacklade fortfarande och det var många stora frestelser för mig. Det var inte så enkelt med den vardagliga dåtida svenska kristendomen ute i kyrkan och i ens omgivning. Min man och jag, vi förstod varandra så innerligen starkt på den punkten. Men samtidigt så visste vi att om det var moget för någon utav oss två att konvertera, så skulle han eller hon icke lägga hinder i vägen för den andra. Det behövde inte gå alls eller inte på samma gång. Men sen var det så att min man var inbjuden att deltaga ut i en stor samling som ärkebiskop Söderblom hade ordnat i Sankta Klara församlingssal i Stockholm. Där träffade han första gången pastor Lutterman. Och efter sedan de hade talat och haft sina angelägenheter ordnade i samlingen, så gick Lutterman och min man tillsammans länge den natten efteråt och talade med varann. Och när han kom hem till mig till Rockelstad så strålade han när han sa: vet du att nu tror jag att det är någonting inom Svenska kyrkan som helt och hållet kommer att tillfredsställa oss båda. Allt det väsentligaste ute i kyrkan är ju bibehållet i reformationen. Den tråkighet och andefattigdom som vi har sett allt för mycket av, den är en utväxt som man bara behöver skära bort, och så kommer den svenska kyrkan med all dess dolda rikedom fram i dagen. Och sedan berättade han om Sankt Sigfridsbröderna, för Lutterman hade talat med honom om detta, och att det nu skulle ombildas så småningom för att bli en orden utav både kvinnor och män på Sankta Birgittas egen idé och institution, det som hon hade byggt på en gång, vårt enda nominella och av påven antagna svenska helgon.
Om jag får fråga, detta var väl på hösten 1919 i Sankta Clara vi har hört om. Och det är väl den egentliga upprinnelsen till Societas Sancti Brigitte. Men sen kommer kanske det avgörande steget att tas då på vårvintern följande år. Och här har jag framför mig en avskrift från Societas arkiv, var jag läser. Året efter Guds börd 1920, andra dagen före vårfördagen, blev och efterskrevne stadgar för SSB, alltså Societas Sancti Brigitte, enhälligt antagna och konfirmerade ut i Sankta Gertruds kyrka i Stockholm av oss stiftare Hugo Berggren, C.L. Lagerfeldt, Simon Lyders, Erik von Rosen, Mats Åmark, Britta Hermelin, Manda Höckerberg, Greta Lagerfeldt, Ida Åmark. Det är alltså själva urkunden, kan vi säga, för Societas Sancti Brigitte. Och sedan kommer Rockelstad in i bilden här igen. Här hålls då det första konventet 26 och 27 maj 1920. Och vi har just också gästboken uppslagen med exakt samma namn som vi nyss hörde, undertecknarnas namn, som har deltagit vid konventet här i maj 1920. Och då ber jag också moder Chopin att berätta lite personliga minnen från det tillfället.
Ja, vi var mycket lyckliga. Vi var så glada och så liksom förlösta ifrån någonting som hade vilat ganska tungt över våra sinnen förut. Vi var unga och vi la upp då, besynnerligt nog kan jag säga, så här långt efteråt. Detta bedjande återtagande utav tidegärden som alldeles var bortlagd i Svenska kyrkan. Och där gjorde ju Mats Åmark en stor insats genom sin stora lärdom och sin kunnighet ute i den ursprungliga kristendomen i Sverige. Det skrevs på lappar och det var mycket besvärligt med alla dessa olika tidegärder för olika tider. Men vi hade våra lappar ganska väl i ordning, och för att verkligen säga sanningen så häpnar jag över att vi kunde läsa så regelbundna tidigare som vi gjorde redan då. Det var ju återtaget första gången, tror jag, sedan 1500-talet vad jag kan förstå. Och det var som om vi aldrig hade gjort annat än läst tidigare. Saltaren, det hade vi samma upplaga, särskilt bok med Saltarens salmer, för det kunde ju inte skrivas för hand. Så som alla de andra bönerna och det övriga ute i tidigare lästes. Så vi hade precis samma ord även i Saltaren, alla de olika salmerna som hörde tidigare till olika kyrkoårets olika tider och dagens olika tider. Och sen kom vi då överens om att eftersom det var Societas Sancti Brigitte som bildade denna orden, så skulle vi ha vårt första generalkapitel ute i Sankta Brigittas stad i hennes kyrka. Och det blev på sommaren omkring hennes stora dag, som vi brukar kalla hennes himmelska födelsedag, omkring den 23 juli. Och där samlades denna lilla skara ute i kyrkan som då för tiden låg ute i Lägervall, liksom så mycket av det kyrkliga livet i Sverige. Alla bilder, alla skulpturer, altarskåp och sådant låg på golvet invid den ena av de stora portarna. Altaret var utan antependium. Det var en röd vadmalsduk ungefär som hängde ner på halva altaret. Och ovanpå skivan så låg inte som nu altardukar minutiöst rena och tre stycken så som det ska vara. Kristi svepnad var ju i tre delar. Och det bibehålls nu, det har alltid bibehållits i den svenska kyrkan och nu tagits upp på nytt. Men då hade man en vaxduk, därför att konfirmanderna var så ivriga att ha åtminstone något grönt på altaret under deras stora högtid. Så de fick sätta dit två krukor med gröna blad. Och då var vaktmästaren där mycket rädd att de skulle spilla på om det var någon duk, och det var därför det var vaxduk och den låg på året runt. Det enda utav dessa underbara konstverk som nu är framtagna, restaurerade och uppsatta på det mest utomordentligt skickliga och andaktsfyllda sätt utav professor Andreas Lindblom, som fick hand om det så småningom. Det enda som var kvar ifrån gamla tider, det var Jesu moder med sitt barn på armen. Den sköna madonnan, som hon kallas i profant språk, och som står kvar i sin nisch. Men kyrkan var smutsig, kyrkan var kall och karg. Och skillnaden som har blivit sedan dess är oerhörd. Det är inte bara Societas Sancte Birgitte förtjänst, utan det är även Birgitta stiftelsens förtjänst. När vi såg hur där var och anmodade då Riksantikvarieämbetet och särskilt professor Andreas Lindblom att ta itu med Vadstena kyrka, som var då som en skamfläck för kyrkan i Sveriges land, då gick det till verket med en skicklighet, en omsorg och en andaktsfylld känsla för vad det var de handskades med, som vi aldrig kan tacka dem nog för. Brödrakoret var ju då täckt utav ett tak, och där inuti var en sakristia. Jag tyckte det var så underligt att det inte fanns en enda textil kvar. Vadstena nunnorna hade ju på medeltiden varit berömda över hela Europa för sin underbara textilkonst. Och jag frågade vaktmästaren där en gång om de inte hade någonting kvar ifrån den tiden. Och han sa ingenting. Men låt mig få se något vad som finns i de där stora skåperna, för ni kan väl inte ha böcker och papper i alla dem. Ja, gärna. Och vi gick ner ute i sakristien och han öppnade en dörr. Det var bara gamla böcker och nya böcker och anteckningar. Och så gick jag till ett annat skåp för mig själv. Det var tomt. Men det var en egendomlig ingivelse. Kanske också lite praktisk kännedom om hur det brukade gå till i kyrkorna på den tiden. Så la jag mig ner på knä och kände på golvet in i skåpet med mina händer. Där låg något tyg. Jag tog upp det. Och vaktmästaren, han tog det. Ja, så här är verkligen någonting, sa han. Och så la han ut det på golvet. Det var drottning Filippas bårtäcke. Och när jag sa, men här ser ni att det finns ju någonting kvar ifrån birgitinernas tid. Så sa han, ja, vill grevinnan se mera så har vi mera trasor i den där vägen. Och så stövlade han med sina stora kängor tvärs över den korsmärkta med Kristusbilden på och Jungfru Maria nedanför. Denna bild som är någonting av det skönaste jag någonsin har sett i något land i textilväg. Och så gick han och öppnade ett annat skåp. Och så slängde han fram Sten Stures kåpa, som han hade skänkt när hans dotter blev birgitinernunna. Och då bad jag honom att han skulle hjälpa mig att försiktigt lägga in det igen. Så skulle vi stänga skåpen och så skulle jag meddela detta för Riksantikvarieämbetet, så att vi fick ta hand om det. Och så blev det. Alla dessa textilier som nu är omsorgsfullt lagade och hänger framme ute i kyrkan, som vi kan verkligen känna andakt inför. De flitiga händer som under bön i den stora nyupptäckta salen, i arbetssalen där birgitinerna har varit en gång i Vadstena. Där har det framställts och där har det prytt kyrkan på deras tid. Och nu är det som en föreningslänk emellan deras tid och vår. Återigen kommer det till heders.
Kanske jag får avbryta här. Vi ska bara för kronologins skull fråga. Den här upptäckten var väl inte 1920, det var väl ett senare tillfälle?
Det var ett av de första åren på 20-talet.
Ja.
Och då bildades Birgittastiftelsen.
Ja.
Som kunde ta hand om alla dessa fullkomligt ovärdeliga skulpturer. Och altarskåp, allting. Låg ju där nere vid dörren.
Ja.
Var det inte så Societas?
Ja, vi ska...
Var det inte så Societas Sankte Birgitte som bildade Birgittastiftelsen?
Ja, vi hade ju upptäckt att det här kunde vi själva inte ta hand om. Och då anmäldes det till Riksantikvarieämbetet. Som anförtrodde detta åt professor Andreas Lindblom. På det viset så bildades småningom Birgittastiftelsen.
Ja.
Men det utgick ifrån dessa skatter som blev upptäckta.
Sen var det väl också någonting annat som gjorde det. Att vi såg oss så som det ringa antal medlemmar som vi var då. Vi var ju bara en handfull. Att det var ett för stort arbete för oss att ta hand om detta. Och en orsak till var det också att man redan då började tänka på att frigöra de gamla klosterbyggnaderna som då var så att säga, bostad för Vadstena hospital.
Ja.
Och då måste det ju alltid, så resonerade vi, det måste finnas någon som kan ta hand om dem och få statens, som var ägare av husen, uppdrag att i framtiden så att säga restaurera och ta hand om de klosterbyggnaderna så att de kommit i rätta händer. Och inte blev profanerade genom ett orätt bruk efter sedan Vadstena kloster hade lämnat, eller Vadstena hospital hade lämnat klosterbyggnaden.
Ja, nu skulle jag vilja gå tillbaka lite grann i tiden igen, nämligen till våren 1920. Fader Simon var ju med i Sankta Gertruds kyrka vid det här tillfället när det första dokumentet undertecknades. Vill Fader Simon vara snäll och berätta lite grann om situationen? Det var lite kyrkligt möte, samma med kyrkligt möte detta skedde, och lite grann just om själva det här tillfället den 23 mars 1920. Ska vi sen också be Fader Simon fortsätta med minnena ifrån sammankomsten här i Rockenskärn på vår
kärn. Det var ett ganska märkvärdigt en ganska märkvärdig situation då vi samlade i Sankt Gertrud. Den verkliga orsaken, den närmaste orsaken kanske jag skulle säga till att vi samlades då var att det var samlat i Stockholm ett stort kyrkligt möte. Och det föranledde oss att då träffas där och bilda Societas Sankte Birgitte. En av dem som hade med detta kyrkliga möte att göra. Han var då diakon, det var fader Herman Hedberg, som vi träffade tillsammans med för första gången då. Sen var det en sak till som berörde oss på det allra närmaste. Vi samlades inte bara för att bilda societas Sankt Birgitte, utan vi samlades för att bedja för en utav de män som då hade en ledande ställning vid det kyrkliga mötet, men som låg på sitt dödsläger, nämligen Axel Luttermann. Beträffande vår sammanträde på Rockelstad så vill jag bara säga det att vår entusiasm och vårt intresse, det var ingenting att anmärka på det. Men jag vill säga att för mig står besöket, det första vi gjorde på Rockelstad, så som ett av de mest ljusaste minnen jag nu överhuvudtaget har haft. Därför att vi kom till Rockelstad som gäster hos grevinnan och greven från Rosen ute i den allra fagraste tiden som man överhuvudtaget kunde uppleva utav våren i Sörmland.
Beträffande konventet här på Rockelstad så ska jag citera ordagrant ur gästboken. Det är inte exakt samma personer som hade varit med i Sankta Gertrud. Här står i gästboken först SSB och så kommer 25 maj streck. Det är inte avslutat, men av andra dokument att döma så var det, som vi förut har sagt, egentligen 26 och 7 maj som var huvuddagarna. Och följande deltagare är inskrivna i gästboken: Greta Lagerfeldt, C.L. Lagerfeldt, Britta Hermelin, Manda Höckerberg, Samuel Gabrielsson, Simon Lyders, Hugo Berggren, Ida Åmark, Mats Åmark. Här var alltså med då Samuel Gabrielsson, som icke hade varit med i Stockholm och som sen inte heller ju kom med någon gång i Societa Sancte Birgitte, utan som gjorde alltså mer ett gästspel då här den gången. Vi återvänder då till Vadstena och bara konstaterar det att vid det första generalkapitlet så utsågs Hugo Berggren till den första konfessorn. Vad som är av intresse här i samband med Societas Sancte Birgitte bildande, det är bland annat två personers insatser. Jag ska särskilt fråga om Nathan Söderblom och vi ska uppehålla oss för honom. Men jag ska också i förbegående fråga Moder Superior en sak: av vilken anledning är det som kronprinsessan Margaretas namn ofta nämns i samband med SSBs tillkomst och läses upp alltid vid minnesgudstjänsten på högtidsdagen?
Ja, det kan ju förklaras med hennes varma intresse för kyrkan som sådan. Hon var ju uppvuxen i den anglikanska kyrkan. Och hon, som vi andra här hemma, en del av oss tyckte nog att det var ganska fattigt och rent ut sagt tråkigt och inte så skönt heller som vi ville fira våra gudstjänster här. Hon var ju den som fick bort folkungastakens elektriska lampor till exempel och fick levande ljus där istället. Jag har gått med henne en gång på kyrkogården nere vid Borsö kloster i Skåne. Och hon tog mig under armen och ville vi skulle gå till varje grav och bedja för de nunnor som en gång hade levat och bett och dött och var begravda där. Hon sa att jag skulle vilja sätta mig in i vars och ens tankar och liv, böner och själ. Jag skulle vilja plantera en blomma på varje utav dessa döda nunnors gravar som hade någonting att säga om den själ som här blev befriad ifrån sin kropp. Det var så mycket som vi talade om just utav dylika ting. Och det är det som har gjort så god nytta i Sveriges kyrka. Hennes tysta, blida, starka insats. Den som är oförglömmelig för den människa som en gång har mött henne och fått sett in ute i hennes andliga liv. Hon kunde naturligtvis inte gå med i en orden eller sådant, men hon visade sitt starka intresse just igenom de samtal man hade om dylika ting. Hon lärde mig mycket och jag är oändligt tacksam för de lärdomar jag har fått. Hon skickade mig böcker ifrån England och på det sättet inspirerade hon mera än vad hon själv visste kanske att det skulle gå vidare.
Jag skulle sedan be att få veta lite grann om vilken roll Nathan Söderblom spelade just för den här sammankomsten i Sankta Gertrud och för SSB:s bildande. Och sedan så ska jag be att få veta någonting om den gudstjänst som redan tidigare hade hållits i Vadstena klosterkyrka 1916. Kan Fader Simon berätta om dessa tingen?
Fader Ingemar vill att jag ska berätta någonting om det stora kyrkliga mötet som ägde rum i Vadstena 1916. Initiativet till detta möte togs ifrån antikvariskt håll. Och den ledande mannen, så vill jag minns rätt, var professor Andreas Lindblom, som ägde gamla förbindelser med Mats Åmark och Anders Blomqvist. Att jag kom med berodde på att Mats Åmark skrev till mig att han och hans hustru Ida skulle resa till Vadstena och undrade om jag ifrån Göteborg inte skulle kunna resa upp och vara med om det här. Då träffade jag för första gången tillsammans med Andreas Lindblom. Sedan så är det ju allom bekant att ärkebiskop Söderblom då hade sagt ja till att komma till Vadstena för att hålla ett föredrag i klosterkyrkan om Birgitta och reformationen, vilket han också gjorde. Då påminner moder Superior mig om att det sattes fram två stora gentila länstolar uppe i koret. På ena sidan satt ärkebiskopen och på andra sidan i koret satt dåvarande kyrkogrinn i Vadstena, prosten Fjetterström.
Hade prosten Fjetterström varit angelägen om att få den här gudstjänsten till Vadstena?
Jag förmodar att det var egentligen emot hans egen vilja att denna gudstjänst skulle äga rum i klosterkyrkan. Han var en stark andlig personlighet, och som många starka andliga personligheter som har en mindre församling, så hade han och har väl också kanske ännu tryckt sin mer eller mindre lågkyrkliga åskådning på befolkningen i Vadstena.
man kan vara förvissad om att han inte såg det med blida ögon att gudstjänsten hölls. Men han, å andra sidan, kunde han ju inte säga nej till ärkebiskopen då han ville komma dit. Och sen om gudstjänsten, det kan Moder Cyprian berätta en hel del. Men jag vill bara erinra mig en rätt rolig episod som ägde rum efter gudstjänstens slut. Det var någon slags kollation av något slag på stadshotellet i Vadstena, till vilket man hade räknat med att ärkebiskopen skulle komma och liksom förgylla upp hela den delen utav sammankomsten. Men jag förmodar att ärkebiskopen märkte vilken förargelse egentligen och vilken surhet som strömmade ut ifrån prosten Fjetterström, så att han fann det var klokast att tydligen gå hem till honom och sitta och tala med honom istället för att träffa samman med en hel del folk som han säkerligen kände och som säkerligen tyckte att det var stor förlust att han inte kom med dem. Men han gick nu tillsammans med honom, tog honom under armen, jag ser det ännu vid denna dag för mig, på kvällen. Det var en höstkväll som inte var klar, utan det var, jag vill minnas att det var till och med regn. Och så sa han till honom: hör du, jag har inte lust att gå på den här tillställningen på Stadshotell. Det vore mycket roligare att få gå hem till dig. Kan vi inte få gå hem och sitta en stund och tala? Och så tar vi dessa här två unga prästerna med oss. Det var Mats Åmark och mig. Och så vandrade vi över gatan in i prostgården. Och under tid, vad som sades under vägen dit, det kommer jag inte särskilt väl ihåg, men ett kommer jag absolut säkert ihåg, och det var att prostinnan Fjetterström lite syrligt sa till ärkebiskopen: ja, det var ju roligt att ärkebiskopen talade om Luther. Ja, ja, sa ärkebiskopen, jag var ju renlärig.
Kan Moder Cyprian berätta lite grann om gudstjänsten, om processionen och om ärkebiskopens tal?
Ämnet för ärkebiskop Söderblads storartade predikan eller föredrag, det var ju båda delarna ute i Vadstena då 1916, det ska vi inte gå in på här, därför att det är ju tryckt så det kan var och en läsa. Liksom alla stora tal och föredrag som den mannen höll, det var ju värda att bevaras för framtiden. Och ämnet var den heliga Birgitta och reformationen.
Och det heter också skriften. Och
det heter också skriften som är tryckt. Och med hans stora kunskaper och vetande och hans vida blick ut över religionens och kyrkans väsen och dess enande ut i alla stora, verkligt väsentliga frågor, så framlade han detta på ett fullkomligt storartat sätt, och vi har honom mycket tacksamma för hela hans insats ut i även den saken.
Kanske vi överlåter i alla fall åt fader Simon att berätta om processionen. Det är väl den första egentliga processionen, så att säga, mer i vår mening, som har hållits i nyare tid. Och det skulle vara så kolossalt intressant med en detaljerad och initierad skildring av processionen i Vadstena hösten 1916. Varsågod, fader Simon.
Ja, det är en liten episod som är kanske värd att bevara. Det var ju
en massa präster ifrån Östergötland samlade vid detta tillfälle. Och det var ju också rätt mycket sång och musik vid gudstjänsten. Men jag är inte säker på, men jag vill minnas att det sjöngs åtminstone något lite av den rika sångskatt som finns ute i Birgittinerritualen. Men det som den lilla episoden är kanske roligast, om jag berättar att man samlades ute i det nuvarande brödrakoret som då var sakristia. Och ärkebiskopen letade fram alla dessa dyrbarheter i skrudar och både i mässhakar och korkåpor som Moder Superior har talat om förut. Och det fanns en relativt god tillgång till mässkjortor också. Det var väl en och annan prost som hade tagit med sig en sådan från sin kyrka. Hur de såg ut, det behöver jag inte tala om. De var naturligtvis skrynkliga och smutsiga, men det syntes ju inte i kvällens dunkel. Och så ordnade Söderblom kanske den första processionen som i vår tid har ägt rum vid en kyrklig högtid. Vi gick ut genom en dörr som var ifrån, som gick, och en trappa som gick ut på korväggen, alltså från brödrakoret. Ute i mörkret utanför klosterkyrkan, som väl var upplyst vid det jag minns av en del marschaller, och kom in genom den stora porten och gick upp genom mittgången då upp till koret och altaret. Jag tror inte jag kan berätta någonting mer om själva gudstjänsten.
Jag tror att vi ska ta ett direkt hopp från 1916 till 1923, till den stora högtidsgudstjänsten det året. Och då tror jag att Moder Superior kan börja berätta.
Ja, det var ett ganska egendomligt förspel där. Det var ju ett jubileumsår ute i den birgittinska historien. Och min man föreslog på ett kapitel ute i Vadstena vid det förberedande arbetet att bland andra som borde inbjudas på en så stor högtid, den största väl i Vadstena som har varit sedan den birgittinska tiden och medeltiden, att man borde inbjuda ett par representanter för den svenska nybildade grenen utav Birgittinerorden som då bodde i Rom. Numera har det ju 8 olika kloster utav Moder Elisabeth Hesselblads orden ute i 3 världsdelar. Men det väckte en ganska stor opposition just under kapitlet. Det var de som tänkte att det kommer att väcka så pass ont blod och de kommer att tro att vi allihopa är romerska katoliker och det är nog inte lämpligt. Och då avskrevs den saken från kapitlets sida, men min man och jag bevarade det i våra hjärtan och vi fortfor att tänka igenom hur vi skulle göra. Och då gick han upp först till ärkebiskop Söderblom för att höra hans mening om en sådan inbjudan. Och Söderblom svarade att ja, greven har min fulla välsignelse till denna sak, men den är fullständigt omöjlig för de kommer inte att kunna komma. Talar vi biskop Müller också, den katolska biskopen i Stockholm, och hör hans mening, men jag skulle bli mycket glad om det verkligen kunde bli allvar utav. Han var ju en man som verkligen arbetade för ekumeniken i sitt ärkebiskopsdöme och förresten över hela världen. Ja, min man gick då upp till biskop Johannes Müller och frågade honom om hans åsikt, och han svarade likadant. Det vore alldeles underbart om de kunde komma, men det är en omöjlighet tyvärr. Varpå min man skrev ett brev där han privat ifrån vår sida inbjöd moder Elisabeth Abbedissan att tillsammans med någon av sina systrar komma och bevista gudstjänsten i Vadstena kyrka tillsammans med oss. Och då hade det hänt någonting så pass egendomligt som att moder Elisabeth låg dödssjuk där nere. Hennes läkare hade sagt att det finns ingenting som skulle kunna hjälpa henne mer om hon en gång till fick andas sitt hemlands luft. Det var så han uttryckte sig. Då kunde man tänka sig att det kunde bli en förändring i hennes tillstånd. Detta bud skickades då till påven, och påven gav henne sin välsignelse och hon fick resa, vilket var någonting oerhört märkvärdigt på den tiden, att en birgitin fick resa utomlands. Och så kom då moder Elisabeth och den nuvarande vikarierande abbedissan till Sverige. Först vilade de här på Rockelstad några dagar och sedan reste vi tillsammans till Vadstena. Och att se birgitiner i sin dräkt likadan nu som den var på den första tiden när birgitinerorden stiftades, sitta tillsammans med oss andra, bedja med oss, sjunga med oss och lyssna till samma ord i andakt och vördnad, det var någonting utav ett under på den tiden. Jag tror nästan man kan säga det, att det skulle vara liksom ett under även nu, att vi tillsammans firade högtidsgudstjänst i en svensk kyrka vid en stor, stor högtid.
Vem höll högtidspredikan med det här tillfället? Nata var inte där själv i varje fall.
Nej, den gången var inte Söderblom där.
Har överhuvudtaget Söderblom närvarit vid något generalkapitel i Vadstena?
Inte vid något generalkapitel. Men han uppmuntrade vårt ordensliv på ett sätt som vi aldrig kan vara honom nog tacksamma för. Han var ju så vitt utblickande. Och det var som om han hade känt att han inte skulle leva så länge till. Han ville så gärna raska på oss. Han ville vi skulle ta in många medlemmar så fort som möjligt. Utöka orden så mycket vi kunde. Men vi som hade känslan utav att vi ville återinföra ett ordensliv inom Svenska kyrkan, vi var mycket försiktiga och gick långsamt fram. Jag tror att det har varit till lycka, detta långsamma växande till den mycket, mycket stora orden som vi nu har med all denna ungdom som kommer till. De äldsta är kvar ännu, många utav dem. Och det är många unga nykonfirmerade som har kommit till, alla åldrar, alla yrken och stånd i detta stora sällskap. Men det växte långsamt, högre och djupare och till sin utbredning. Och jag tror att det var det riktiga.
Nathan Söderblom räknas ju som SSB:s tillskyndare. Man kan skönja honom i bakgrunden, men han kom själv aldrig med. Skulle fader Simon vilja ge en liten karaktäristik av Söderbloms roll för SSB:s stiftande?
Jag vet ganska lite om den saken. Det som jag vet är detta, att ärkebiskopen stod ju mycket nära Axel Luttermann, som då var en av Svenska kyrkans diakonistyrelses första sekreterare. Jag tror han var den andra. Och han hade sagt till honom att det fanns ett mycket starkt behov av ett innerligare andaktsliv i den svenska kyrkan, och att den sammanslutning som kunde ställa sig i spetsen, så att säga, för fyllandet av detta person, denna önskan, det var... Det visste han inte någon annan än Sankt Sigfrids brödraskap som kunde ta upp den gärningen i Svenska kyrkan. Och därför uppmanade han både Axel Luttermann och, jag vill minnas, också Mats Åmark, som stod honom mycket nära, att ta upp denna uppgift och försöka fylla den. Och på det sättet så fick, liksom Sankt Sigfridsbröderna, den stora uppgiften att grunda Societa Sankt Birgitte.
Vad som är mycket värdefullt för oss att få bevarat till eftervärlden, det är också lite intryck och minnen ifrån de första generalkapitlen, gudstjänstlivet, hur det gick till då, hur det var med, så att säga, kontakten med yttervärlden och vad man ansåg om SSB i Vadstena och lite sådana där saker. Ska vi be moder Superior börja, eller vill fader Simon börja? Vi har ju nämnt fader Hermans roll till exempel, och hans insatser på den tiden som diakon och allt sånt där.
Beträffande fader Hermans möte med Sankt Sigfrids brödraskap och Societa Sankta Birgitte, skulle jag vilja föreslå att han själv får berätta om den saken. Under det att tiderna gick så kom ju som kyrkvärd till Vadstena Claes Törner. Det hade ju varit omöjligt för oss att få upplåta klosterkyrkan under gamle prosten Fjetterströms tid. Det hade vi aldrig kunnat ens en gång vara så jävla att vi hade satt i fråga. Men många av oss präster som var med från början, eller kom till mycket snart, hade gamla förbindelser med Claes Törner. Han var god vän med många av oss. Bland annat stod han Axel Luttermann nära, och han stod också mig ganska nära ifrån min egen studenttid och från de kristliga studentmöten som han deltog i såsom bibelstudieledare. Det gjorde att han hade förtroende för många av oss och vågade öppna klosterkyrkan för oss, trots det att han visste att han riskerade en hel del genom att släppa in oss i klosterkyrkan. Därför att när vi kom till Vadstena så sågs vi ju inte med blida ögon. Och när vi gick på gatorna i Vadstena så kunde ställa oss och se ett butiksfönster, så hörde vi några äldre damer gå förbi och sa: nu är det här katolikerna här igen. Klas Törner hade öppnat kyrkan för oss på det sättet att han sa: ni får vara där, men ni måste låsa dörrarna om er. Med den kännedom som man har om folk i småstäder så ökade det ju deras nyfikenhet. Och det tog sig bland annat i uttrycket att där stod spejande ögon som tittade genom nyckelhålen, och i synnerhet i den porten som de kunde liksom blicka in i altaret och så vad vi hade på för oss. Och för att inte Klas Törner skulle råka illa ut i det stycket så minns jag mycket väl att vi hängde en hatt för nyckelhålet för att de inte skulle se någonting. Men det var ju kanske ett mycket, mycket stort misstag. För vi hade ju ingenting annat för oss än att vi läste Tidigärden och att vi hade mässor och efter Svenska kyrkans ordning. Så det var ju ingenting att anmärka på det. Men det gjorde att ryktet gick överallt i Vadstena, och kanske många extra kafferep ställdes till för att diskutera vad dessa här främlingarna hade för sig där bakom stängda dörrar.
Varför jag nämnde frater Hermans namn här förut, det var för att jag just på vägen hit till Vocklesta kväll berättade för fader Simon vad en av våra hänsovna fäder, fader Fredrik Kjellander, berättade för mig om ett av de tidigare generalkapitlen i Vadstena. Jag kan minnas att han sa så här ungefär på sin västgötska, att då kom den där frater Herman med en liten bok på huvudet. Och det gjorde sig fader Fredrik Kjellander lustig över, för han menade det att man bar boken på huvudet en gång i kyrkans historia. Det var när det var stora böcker, det var en praktisk funktion att man höll alltså boken på huvudet, att diakonen höll boken på sitt huvud medan celebranten läste. Och att det var snarast löjligt, nu menar han, att fader Herman höll en liten evangeliebok på huvudet. Jag ville få in det där som ett exempel på vad man kanske skulle kunna kalla för att man på det här stadiet liksom prövade sig fram för att finna formerna lite grann vid sidan av det som kanske var det normala för Svenska kyrkan vid den tiden ju. Får jag fråga också i det här sammanhanget, användes det rökelse i klosterkyrkan vid de här gudstjänsterna bakom stängda dörrar? Det har aldrig använts i Vadstena. Hej. Men vi hörde här att Vadstenabornas misstro var inte så liten. Och det minns ju jag när jag kom med till Vadstena första gången 1938. Så var det fortfarande det där att de vände sig om och tittade efter en och sa att nu är de här katolisterna här, som jag hörde speciellt uttrycket då, här igen. Då hade du kort dessförinnan ju varit en kortare period när SSB icke fick komma till Vadstena. Det är ju så pass viktigt för vårt arkiv också att få de sakerna belysta. Vilka var orsakerna att SSB avstängdes från Vadstena? Hur länge varade exilen? Varför fick man komma tillbaka igen, och var man under tiden?
Ja, på tal om att prosten Turner hade stora besvärligheter med det här att Vadstenaborna i sin okunnighet om den svenska kyrkans väsen hade misstro emot oss till den grad som de hade i början. Det är ju alldeles försvunnet nu. Så kan jag berätta det att inte mindre än 5 gånger var prosten Turner anmäld för domkapitlet i Linköping därför att han tillät så tvivelaktiga gudstjänstformer som det brukades ibland oss ute i Vadstena kyrka. Och för att det skulle kunna klaras upp ordentligt med biskopen så ansågs det att någon skulle gå dit och förklara precis för honom allt vad vi hade för oss så att han själv kunde avgöra vilket som var skvaller och okunnighet tack vare dessa låsta dörrar som vi inte alls tyckte var lämpligt att ha. Och det var svårt för någon av prästerna att redogöra för biskopen. Det är ju i alla fall i underordnad ställning och kan inte tala så fritt. Och därför så skickades jag, som redan då var moder superior, att tala med biskopen och förklara så mycket som möjligt som han ville veta. Allt vad han ville veta skulle vi svara rent ut på och klart.
Och när var detta?
Det var på 20-talet och 30-talet av båda delarna. Och jag har varit uppe således hos 2 biskopar. Men det kanske särskilt egendomliga var när man får höra fortsättningen på historien sedan mitt besök hos biskop André. Jag kom upp till honom och berättade att vi var oroade och bedrövade över dessa anmälningar emot prosten Turner som inte var medlem av sällskapet utan bara i sin vidsyn på vad egentligen den svenska kyrkan är hade stort förtroende för oss och därför lät oss hålla våra gudstjänster så som vi gjorde. Och jag satt i en stol och plötsligt reser sig biskopen upp och så går han av och an i rummet och talade om sin åsikt om den heliga Birgitta vars namn sällskapet bar. Och jag följde honom med ögonen av och an, av och an, och han donade och han använde uttryck som jag kände igen ifrån att Schück hade hade lärt sina lärjungar ute i Uppsala att uttrycka sig på det sättet. Så när han hade slutat så hejdade han sig framför mig och så sa han: men vill grevinnan riktigt veta vad jag tycker om den heliga Birgitta så kallat? Nej tack, sa jag, har fått noga skick nu. Nu tycker jag vi återgår till det ursprungliga ämnet, nämligen våra gudstjänster ute i Vadstena kyrka. Då satt han sig ner och sen hade vi ett mycket intressant samtal och det utmynnade ut i att vi fick fortsätta. En tid efteråt så träffade jag biskop André på en stor jubileumshögtid ute i Strängnäs. Och han satt vid min ena sida vid måltiden och så vände jag mig till honom och så sa jag lite spydigt, det måste jag erkänna, att jag har läst i tidningarna att biskopen har tagit sig för att fara omkring i Finland och hålla föredrag om den heliga Birgitta. Och då svarade han någonting som jag aldrig i mitt liv kommer att glömma: innan jag var fullkomligt okunnig när vi talade sist om henne. Jag är omvänd. Vem har omvänt biskopen, sa jag. Det har Briljot gjort. Jag visste inte vad jag sa. Det var någonting utav storhet över biskop André just då. Och jag fick en djup vördnad för honom. och det var sanningen.
Den här avstängningen, när ägde den rum egentligen och hur länge varade den? Det vill jag bra gärna veta också. Jag för mig att det var 1937 som ni fick komma till, ja jag säger ni för jag var inte med själv då, fick komma tillbaka. Det var 36 antagligen då som, precis när Andrea hade blivit biskop.
Jag tror att det var då.
Ja.
Och det var bara ett enda år för att ja. Vadstenaborna tyckte att det var mycket tomt efter oss. Och det kom ju bussar och bilar och per tåg människor ifrån snart sagt hela landet. Öland och överallt ifrån och blev häpna när de såg att dörrarna var låsta och vi var inte där.
Hölls det ingen generalkapitel i året då?
Jo, vi höll generalkapitel, vi blev förbjudna att hålla generalkapitel i Vadstena tack vare misstänksamheten där. Mm. Men Storkyrkan öppnade sig för oss, Sankt Nikolaus i Stockholm, och där hade vi generalkapitel.
Och tal om Öland, vi ska alldeles strax sluta, men jag tycker att det är så belysande kanske att få med någonting om den här kanton från Öland och pilgrimssången.
Ja.
Sluta med kanske att säga någonting om.
Det strömmade till människor av alla slag ifrån alla möjliga håll och kanter i Sverige när vi hade då denna bestämda dag, högtidsdag ute i den 23 juli ute i Vadstena. Och den sång som då började på att sjungas där nere, den gregorianska sången och liknande, det, och även psalmer av olika slag, Gabrielssons psalmer och hela ungkyrklighetens psalmer, frikyrkosalmer och våra egna gamla psalmer från gamla tider, allt detta var som en enda ekumenisk sång. Men allra mest kär höll ju vi den gregorianska sången, i synnerhet när vi fick sjunga våra tidigare. Men alla dessa kantorer ifrån olika håll och kanter i Sverige fann det vara en sådan högtid att höra den sången sjungas, dessa sånger sjungas ute i Vadstena kyrka. Och så var det en mycket trofast kantor på Öland. En mycket ensam människa som tjänstgjorde med stor glädje i sin kyrka, som var genommusikalisk och levde ett fromhetsliv i ensamhet trots att det var mitt i församlingen och i kyrkans tjänst. Han längtade till denna 23 juli varje år och han brukade komma. Han var fattig och det var svårt för honom att ha råd att resa till Vadstena. Det var en dyrbar resa på många olika stationer som tågna skulle bytas på. Och en gång vet jag han hade ingenting att lägga i kollekthoven mer än sin egen gyllene ring. Den löste vi ju ut så han fick tillbaka den. Men det säger någonting om vad den mannen hade för kärlek till dessa gudstjänster, hur det lyftade honom upp till en högre värld. Och så en gång så kom här en pilgrimsvisa som var diktad och musiksatt till vår tjänst. Och i minnet utav denne kantor Josef Melin ifrån Öland. Ja, jag minns inte kyrkan. Så sjunger vi varje år stående den pilgrimsvisa som han gav oss en gång. Med sin skicklighet ut i sång och musik och ur sitt hjärtas djup.
Ett annat exempel på kantorer, fjärran ifrån kan vi ju säga, som på liknande sätt har gripits utav gudstjänsterna i Vadstena, gärna återvänder dit, kan fader Simon avslutningsvis berättade gäller kanton Bengtsson i Kvidinge i Lunds stift. Emil Bengtsson tror jag han heter.
Jag kan säga mycket lite om honom. Han är en mycket tyst och stillsam man. Går helst för sig själv. Han återvänder varje år till Societas Sankt Bit generalkapitel och deltar med oss i stillhet och andakt. Förenar han sig med oss i bön och tacksägelse. Och framförallt i eukaristi. Jag kanske borde säga att det var inte bara från Sverige som det kommer folk för att delta med oss. Jag vet en av våra medlemmar, en mycket framstående industri- och affärsman som startade nerifrån södra Tyskland varje år för att komma till Vadstena och delta med oss ute i Birgitta-firandet. Och sedan ska vi inte glömma att vi varje år har gäster ifrån andra kyrkosamfund. Det kommer gäster ifrån först och främst ifrån Finland. Finländare och finlandssvenskar som hör till den svenska församlingen, den nationella svenska församlingen i Helsingfors, nämligen Olaus Petri, i stora skaror av ungdom. Så också har vi gäster ifrån de övriga nordiska länderna, till och med ifrån Island. Och där kommer varje år till oss tyska evangeliska präster. Där kommer anglikanska präster. Och vi har åtminstone en gång haft som deltagare i generalkapitlet en av den anglikanska kyrkans allra förnämsta kvinnor, nämligen priorinnan i Sankt Hildas kloster i Whitby, som gäst hos oss.
Nu har klockan här på Rockelsta slagit 10 och det är dags för fader Simon och mig att återvända till Strängnäs. Det är givet att vi skulle kunna sitta här först och främst hela natten och hela morgondagen och kanske längre till och berätta saker och ting. Men det här har varit nu det väsentliga intresset ikväll, att få med just dessa glimtar från början från 10- och 20-talet. Och jag ber nu att varmt få tacka för det som både superior och fader konfessor har berättat i afton. Fortsättning på fader Hermans inspelning från spår 2 följer nu.
Ja, jag kom då i samtal med den här ynglingen om nattvarden och om hans första nattvardsgång här i Godhedens kapell. Då fick vi knäböja vid altarringen så länge. Och då sa han det att då upplevde jag märkliga ting. Jag förstod att det var något som skedde vid altaren, så det var en märklig handling. Och jag har inte upplevt det så märkligt nu som sedan, som just den gången. För jag var väl i ett annat tillstånd då än vad jag är. Och det är just det många menar nu, att man brukar säga om de sinnessjuka, att de lever i en fantasivärld. Den är nog så verklig för dem. De kanske lever i annan dimension än vad vi gör. Och det är just bevis på hur nattvarden, jag vet många liknande fall, att nattvarden har betytt säkert de här ålderspsykoserna som man inte kan tala längre med. Det var en gång en kvinna som hade legat här i många år, en från kvinna, var en missionär och så. Och då kom hennes son och sa att han ville gå till nattvarden tillsammans med sin mor. Och jag var ytterst förvånad, för jag tänkte det, vi hade aldrig kunnat tala med henne. Och vi ordnade ett altar, jag kom själv och lyckte in och stål och läste en mässa där, och det märkliga inträffade att hon svarade. Och svarade med dig var och herre och läste mig i Jugoslav och i fadermor. Och efter oss och tal, det var en högtid stund och tacka mig för detta. Och efter samråd med två överläkare, manlig och kvinnlig, så har jag blivit frimodigare. Det gäller dessa åldringar. Och jag bara vet att de har varit kommunikanter under tiden de var friska. Så brukar jag ge dem nattvarden. Och man ser då ett igenkännande. De upplever, de blir som levande på nytt. Vad är det märkligt med detta? Och så att jag inte alls rädd för att ge dessa gamla nattvarden. Och så har vi dessa ungdomar. Och sen är det så i Broderhedens kapell att jag får ju besök av så många ungdomar som hjälper till med sången. Så har jag ett annat minne från en annan präster i tjänsten. Och det är när jag har vikarierat Hjälteholms pastorat. För Bengt Ingvar Kiltan höll på med sin avhandling. Så fick jag vara där olika perioder. Jag har till och med varit vicepastor någon vecka och till och med ute i den här kyrkan med de vackra målningarna. Det hade aldrig skrivit av och jag tänkte det. Och det var ju väldigt märkvärdigt. Det var ju en församling som var alldeles, kan man inte direkt avkristna, men nattsakramentala var borta. De sa till mig att de inte visste om att vuxna personer fick gå till nattvard. De trodde det var avskaffat. De behövde talas om det. Vi visste inte om det förrän Kirström kom hit. Att man kunde få gå nattvard med en gång. Det var bara konfirmerat. Men det var ju märkligt. Jag minns särskilt en gudstjänst som jag har i den här Fritja kyrka. Organisten är baptist men mycket vänligt instämd emot kyrkliga arbetet. Och verkligen intresserad av dotter. Var med och sjöng. Hon var också baptist. Och jag skulle ha nattvardsgång där. Och då säger Bengt Ingvar till mig, men jag måste ta med mig några från stan, för de går alltid nattvarden i församlingen. Och jag tänkte, hur ska detta gå? Jag skulle ha en jordfästning klockan två i en annan kyrka. Och de blir så hungriga. Och man kan inte, han var vänlig och bjuda mig på efteråt. Den där organisten, man kan ju inte bjuda en grupp pojkar också. Så jag får dit ensam. Men då blir du ensam, säger Bengt Ingvar till mig. Jag stod, ja det har hänt många gånger förr, att präster i kristenheten har varit ensamma. Så det är ingen större fara skett. Där står vi alltid där. Jag lägger upp fem små blater i form av en kors. Och jag lägger då här min stora blaten för prästens kommunion. Som ju är till, inte för att prästen ska ha en större, utan för bröstbrytelsens skull. I alla fall så, jag kommunicerar först som jag alltid gör och vänder mig om. Då kom den unga kyrkvärdens fru. Verkar ensam, trävande gången upp. Jag hade talat om nattvarden mycket grundligt och gått igenom högmässan och textiler och allting på syföreningar. Och nu så kom hon fram. Jag berättade att högmässan bara är ramen kvar för själva klinoden, konstverket. Det fattas och nattvarden fattas. Och så kom hennes man som var något i 35 års ålder. Så kom en gammal kyrkvärd och det var fem kommunikanter. Efteråt kom organisten Kristian sa, ett under har skett. Det är en väckelse. Vad kyrkoheden ska begra. Det har suttit hårt här åt. Men nu så har arbetet genombrott. Och så var jag hembjuden sedan och fick te. Och jag sa, men vad är klockan? Klockan är bara lite över 12. Och vi har haft högmässa med nattvard. Och det tar nian. Det tar ju inte lång tid. Det kan man ju ha. Ja, det var märkligt. Det var mycket märkligt. Och det var roligt att vara i den små församlingen och allting var ju så restaurerat och så fint i kyrkorna och rent, så det var verkligen underbart. Jag minns när jag var på sjö och talade med de kyrkovärden, baron, ja, var visad med en gammal kalk från 1200-talet som hade varit i familjens ägo och det fanns på undersidan av patinet namn på dem. Då frågade han mig, men varför i all sin då hade haft en kalk i familjen? Ja men det sa jag. Varneska släkten som var ju mycket kyrklig alltid gjorde en tredje till. De hade huskavlanger och fyllades med så ofta. Och de gick nattvarden ofta.
Ja, men det tog det slut då, ja, sekelskiftet, så har sekulariseringen och många faktorer som har alltså bidragit till detta. Sen så kom han, eller hur, nästa gång med sin familj, med sin fru och svärmodern innan Douglas. Och sen det var där en gång, hade mässan sommar då Ulla Blom här som är här var närvarande och prikade. Ja, då kom hela de här och kommunicerade. Så jag menar, både det jag har prövat alltså, det är vid ett regemente. Man kunde få ett naffiga nattvård där. Vid ett stort sinnessjukhus där alldeles var borta. Och så har jag prövat lite smått också där ute i några församlingar där det var förberett. Men det har kunnat genomföras där på det år när Bengt-Ingvar Kihlström var kyrkoherde där. Så det är inte hopplöst och inte omöjligt att få tillbaka den gudstjänst som var här och frälsaren själv har givit oss. Det var ju därför jag ville bli präst och därför jag så glad att jag varje dag får celebrera mässan. Hoppas jag får hålla på med det så länge som Herren dröjer.